Det finns så mycket att titta på när sommaren kommer till oss. Grodor som hoppar i bäck och damm och kalvar som nyss kommit loss.
Barfota utan strumpor och skor ska jag vandra med dig ut till sommaren där lindarna bor, till ros och förget med dig.
Jag plockar smultron vid vägens kant och träsen upp dem på strån.
Det killar så skönt under foten min, jag känner gruset med tår.
Om någon med facit i hand hade sagt till mig, du kan aldrig vinna Elitloppet, hade jag bytt jobb direkt. Jag har alltid känt att jag kan göra det. Jag kan vinna Elitloppet. Och den dagen jag gjorde det så visste jag att jag skulle göra det. När jag vaknade på morgonen visste jag det. Hela dagen visste jag det. Jag hade en sån klockren känsla. Men det var så konstigt för jag körde en oerhört bra häst, en aftåk i försöket. Men i loppet gick han knappt att köra. Han blev så entömd så jag kunde inte på något sätt få utan ett spår i banan. Jag tänkte, vad är det här? Jag hade ju sån känsla av att jag skulle göra det här idag. Något stämde inte. Så sitter jag där besviken med en kopp kaffe och så kommer han. Stefan Melander, tränare till Island. Hur är formen? Perfekt, sa jag. Kanon. Bra, för då kan du köra Island. Absolut, sa jag. Absolut. När jag satte mig upp bakom Island kom känslan tillbaka. Väl ute på banan så var det så stilla. Nästan tyst. Jag tänkte inte. Tänkte inte på någonting. Jag hade bara känslan. Precis innan start slog det mig. Är det så här det skulle gå till? Det kunde jag inte ha räknat ut. Men jag visste det. Jag visste det i min själ. Det tyckte jag var en sån aha-upplevelse. Det är ju halvknäppt egentligen. Som ung kille så såg jag mitt första Elitlopp 71 och då fick jag en känsla inombords. Det blir min dröm. Helt plötsligt så blir drömmen verklighet. Det är stort. Man ska inte glömma att jag har kört 12 stycken Elitlopp innan, men just den här dagen så visste jag det. Vilken tur att aldrig någon sa åt mig. Du kommer aldrig vinna Elitloppet, för då skulle jag bytt jobb direkt. Det hade jag gjort. Fem syskon och lite trassligt ekonomiskt. Då får man en viss tävlingsinriktning. Man blir van att få kämpa lite mer för att få någonting. Jag gillar racing. Jag är den enda i min familj som egentligen gillar sport. Jag kan vara intresserad av vad som helst, bara går att tävla i. Jag ville köra go-kart när jag var liten. Men det fanns inte ekonomi i familjen för det. Bo William Takter, min far, han var en mycket speciell man. Han är inte död men han har förändrats väldigt mycket sedan han för 20 år sedan ramlade och fick en hjärnskada. Han var den fasta handen i våran familj. Han var alltid väldigt bussig och positiv. Visst hände det att jag tänkte att jag ville ha livet i en helt vanlig familj där man inte behövde jobba med hästarna. Men det var aldrig någonting jag sa högt för jag vågade inte göra om besviken. Det handlar kanske inte om att våga egentligen utan det var bara så naturligt att han bestämde det mesta. Pappa hade nog en plan för oss alla. Han hade nog en tanke redan från början hur hans barn skulle växa upp och klara sig. Jag är den som är mest tillbakadragen i familjen. Jag kunde sitta tyst och bara titta. Pappas kompisar trodde jag var lite konstig när jag var en 4-5 år. Just för jag aldrig sa någonting. De trodde det var något fel på mig. Men de frågade pappa som kallade mig för musslan. Bara skrattade och sa, ni skulle bara veta. Förutom min bror, mina tre systrar, min mamma och min pappa så bodde även Frank hos oss. Jag var väl 7 år och vi bodde i Norrköping. Den här taxen var döpt efter en av de få personerna min far såg upp till, Frank Sinatra. Jag älskar våran lilla tax. Alla i familjen ville ha Frank, men ingen ville gå ut med honom, så jag var den enda som rastade hunden till slut. Men taxar är inga bra hundar för barn. Jag vill ju ha en hund som lydde mig, och min stora idol var Fantomen, och hans hund gick ju bara en halv meter från honom, medan min taxjäkel alltid stack iväg. Nåväl, jag älskade hunden och han var det första djuret som blev min vän. När jag var på Mantos travbana för första gången så var jag helt fascinerad av att man satt upp hästar i kättingar. Hemma i hallen samma kväll så låg jag på golvet och tittade på min hund, uppbunden precis som i travstallet. Jag tänkte, tänk att han går med på det här och tänk att jag kan forma ett djur. Vad ledsen jag var en dag när pappa berättade att han gett bort Frank. Han sa att han hade gett den till en kund som köpte en bil, men han kunde lika väl ha avlivat honom. Men jag tror att han gav bort honom. Jag förstår nu som vuxen att hunden fick ett bättre liv, men som barn förstod jag inte det. Jag fick aldrig ta farväl av Frank. Nu som vuxen så kan jag tänka tillbaka på min barndom och förstå att vissa händelser i mitt liv var traumatiska. Den första hästen vi köpte, den stegrade sig och bröt nacken. Man visste inte vad det var då, och en hel tävlingsdag så fick vi ligga på stallbacken med hästen. Hela familjen var utom sig. Vi tyckte ju så mycket om våra hästar. Det har jag väldigt starka minnen av. När jag var 9 år så sa min pappa, mina barn ska inte växa upp i stan. Han ville ge oss något bättre. Hela familjen flyttade ut på landet och min far skulle bli travtränare. Det beslutet tog han efter att blivit meddragen av en kompis till Elitloppet. I mitten på 60-talet någon gång. På publikplats hade han stått och tittat in mot banan och sagt, det är där jag vill vara. Eftersom min pappa var sån, han följde livets tecken och vägvisare, så blev han just travtränare. En ganska bra sån till råga på allt. I stan, i Norrköping, där känner jag mig trygg. Jag hade mina vänner där. När vi flyttade till landet blev jag mer tillbakadragen och jag blev aldrig riktigt accepterad. Mager som en sticka var jag och slogs jämt ända till jag kom upp till högstadiet. Gick de på mig så slog jag tillbaka. Jag backade ju aldrig. Det var som en storm inombords, men jag tittade på mina idoler och tog efter. Ronny Pettersson och Bent Lindstedt, tysta och eleganta. Jag gillar sånt. Vad jag hade blivit om inte mina föräldrar tagit steget och flyttat ut på landet, det vet jag inte. Mina föräldrar kommer inte från den allra lättaste bakgrunden. När man kommer från tuffa förhållanden och två själar träffar varandra, får barn och så gör de något som är rätt, måste man ändå vara tacksam. Har du två trassliga bakgrunder har du också en del arvsynder. Mina föräldrar lade ner mycket tid på oss och vi har klarat oss bra. När man tänker efter så har vår familj vunnit de flesta stora loppen i världen. När man sen funderar på vilken resa mina föräldrar har gjort och vi med dem, kan man inte vara annat än stolt. Jag sa till en kollega en gång, Gud vad vi ska vara tacksamma mot våra föräldrar. Tänk om de inte tagit de besluten de har gjort. Då hade vi aldrig suttit här. Jag är som jag är, så för mig hade det kunnat gå precis hur som helst. Vi hade inte bott på landet länge då pappa åkte till Göteborg en dag och kom hem med en häst. Det var den första hästen pappa hade i träning själv som amatör. Lion Will hette hästen och den hade inga som helst resultat. Det var den här hästen som jag lärde mig köra med. Jag skötte hästen, eller rättare sagt, jag tog hand om den. Så gott en 9-åring kan ta hand om en häst, och efter tävlingsdagarna så lät pappa mig köra hem honom från Mantorp. Helt själv. Det jobbigaste med pappa är att han ser allt som handelsvaror. Jag kunde bli kär i en Volvo P1800 och 3 dagar senare var den såld. Men det var ju faktiskt han som försörjde oss. Lion Will var inget undantag. Och pappa köpte honom för 1 000. Och efter typ 5 starter och 2 segrar sålde han honom för 11 000. Det är typ 110 000 idag. Och det klarar vi oss bra på. Det förstår jag nu i efterhand, men då. Jag var så ledsen och hade ingen som helst förståelse. Jag satt i köket och grät när en ung nystartad tränare satt och förhandlade. Stigo Johansson hette han. Och han tog med sig hästen direkt. Jag skulle faktiskt kunna sparka Stigo på benet än idag för att han snodde min häst. Jag har också ett starkt minne av en annan häst som jag blev kär i. Det var en häst som hette Ferrari. Den kom från en tränare som hette P.O. Bengtsson och det var en sån snäll häst som man kunde stå och klappa och kramas med i evigheter i stallet. Hästarna blev mina vänner och en plats där man får lov att bara vara. Sen hände ju det som inte får hända. Ferrari fick en hovbensfraktur och skulle gå till slakt. På den tiden på 70-talet opererar man inte. Jag minns att jag stod i stallet en kväll och tänkte, hur ska jag läka den här hästen? Jag gick ut och plockade massvis med gräs och lyfte Ferraris ben och proppade hästens hovar med färsk gräs och bandagerade runt om. Tänk att komma på den genialiska idén. Jag var ju bara 10 år. Detta var alltså året efter Lion Will blev såld till Stigo. Åren var så långa då när man växte upp. Stunderna då man förändras som människa minns man väldigt väl, trots att man inte förstår det då stunderna är. Jag kan verkligen skratta åt dig då. Mest för att det är så tokigt som det bara kunde vara hos oss. Vi hade väldigt stora framgångar på Mantorp. Pappa hade varit champion 2 år i rad och vi hade fina hästar i träning. Vet vad han gör då? Pappa säger till familjen, vi ska flytta till Malmö i december. Det här var i september. Jag var 19 år då. Jag hade mina vänner där uppe och jag ville inte flytta. Jag hade ju redan fått problem med sociala fobier. Men då tappade kontrollen totalt. Konstigt nog så fanns det ingen tanke på att jag skulle stanna kvar. Jag hade ju ett barn och tjej. Men det var inget rådslag. Pappa kom och sa att nu ska vi flytta och då flyttar vi. Det hängde på ett snöre om vi fick komma ner till Jägersro. För på den tiden var man tvungen att söka licens. Nu hade barnen bara skrikit efter honom eftersom han var så framgångsrik. Men då gick det till så här. När vi skulle förankras i tränarföreningen på Jägersro så var det en av tränarna som protesterade och sa, vi ska inte ha någon jäkla bilhallar där nere. Då sa ordförande på Jägersro, KG Bertmark, den här killen verkar de vara rädda för. Honom vill jag ner. Hade han också tyckt att de inte skulle ha någon jäkla bilhallare så hade inte vi fått komma ner och så funkar det. Det är många personer som kan påverka om man får visa vad man går för eller inte. När vi kom ner, då fick vi största stallet helt nymålat. Tack KG Bertmark, jag är väldigt tacksam. Och jag vet att min far också är det. En dag sa jag till min pappa, nu vill jag inte mocka boxa längre. Så var det faktiskt. Jag gick fram till honom och sa, jag vill inte hålla på med det här längre. Jag körde självklart lite. Jag vann guldklockan första året på Mantorp till exempel. Men större delen av tiden var jag i stallet och tog hand om hästarna. Pappan tittade på mig och sa, okej. Och så var det inte mer med det. Och då började min karriär. När jag var 25 blev jag Sverige champion. Framgångarna var enorma. Det var första gången som jag jobbade för mig själv. Jag vann mest lopp i Sverige och det innebar väldigt mycket resande. Jag skulle köra Tysklands största tvååringslopp på Gelsenkirchen. Men strax under 1 miljon i första pris. Det är säkert 2,5 miljoner idag. Jag, mamma och en kompis sitter i bilen vid färjan. Jag får syn på en ambulans som hämtar en person på båten. Då kommer paniken över mig. Det var en av de första gångerna jag upplevde panikångest. Hela världen snurrar för en. Hjärtat slår och man är rädd för att tappa kontrollen. Man blir rädd för människor, rädd för att någon ska se det. Går du på ett flygplan vet du inte hur du kommer att hantera det. Kommer du få dödsångest och panik? Du upplever en overklig situation som om den är verklig. Du är i ett trångt rum som någon gör mindre och mindre. Till sist får du inte luft. Det är nästan omöjligt för någon som inte själv har upplevt panikångesten och föreställa sig hur det är. Mamma hon försökte med, nej Johnny. Men jag vägrade gå på färjan. Min kompis suckade djupt. Han som hade tagit med sig dansskorna. Man dansade på färjorna på den tiden. Vi fick bila ner hela vägen genom Tyskland hela natten. Som tur var så vann jag loppet. Därefter blev det bara värre. Jag såg alltid till att ha med mig någon i bilen. Det gick inte annars. Det var en jobbig period. Det var en lång period också. Det var 10 år. Till sist började jag tröttna. Man blir trött på att kämpa. Jag var i Halmstad och min reskompis var tvungen att stanna där på kvällen. Då bestämde jag mig för att köra själv hem. Det var första gången på väldigt länge som jag fick känslan av att stå på egna ben. Efter det så kände jag att jag växte och det gällde med allt, både karriär och privat. Jag fick ett friare liv. Jag är tacksam att jag kämpar på i alla år. Jag kunde lika gärna ha isolerat mig. Det hade aldrig gått utan all support jag fick, framför allt av min familj. Om du bara följer ditt hjärta så löser det sig. Jag körde knappt för Jimmy, min bror, under hela 90-talet på grund av mina problem med flygresorna. Men 99 så bröt han armen, Jimmy, och då frågade han mig om jag kunde åka över och hjälpa honom. Jag bestämde mig för att åka. Under den veckan jag var där hann jag köra ett lopp som hette Jonkers Trot. Jag körde en häst som var en 50-åtsare, som han ägde själv och blev tvåa med. San Pellegrino hette han. Han blev sedermera pappa till en av Amerikas bästa hästar, San Spale. 14 dagar senare så var jag på väg till Halmstad och då ringer Jimmy och frågar: Johnny, kan du komma över och köra Enjoy Laveck i World Trotting Derby? Ja visst, slängde jag ur mig direkt. Men då var jag redan anmäld till Jägersro på V75 och allt det där, men jag var tvungen att åka över. Jag tror till och med att det var Derbyhelg på Jägers. Ja, det var Derbyhelg. Det var en häst som var outstanding i den kullen som hette Self-Possessed. Jag var femma i första försöket och vann det andra försöket. Och då blev det skiljehit. Då möts bara de två. Och allt detta hände i största loppet i Amerika förutom Hambletonian. Det tog 2 timmar i 40 graders värme och vänta på finalhitet. Och Enjoy Laveck och jag vinner finalen över Self-Possessed som var den stora då. Det var helt fantastiskt. Det var också en sån här grej som ramlade ner i mitt liv, och om du bara följer ditt inre så löser det sig. Väl efter loppet så blir det fest. Allt är så stort i USA och festen var inget undantag. Det var då jag fick träffa guvernören av Illinois. Honom läste jag om senare. Han hade släppt en massa tveksamt livstidsdömda fångar och blev känd för det några år senare. George Ryan hette han. Framåt småtimmarna satt jag, han och en känd baseballspelare hans källare och rökte cigarr. När jag väl sitter där i dämpad belysningen, dyra läderfåtöljer med svag eftersmak av segern i mun, tänkte jag: bilhandlarens son som går in bland de stora pojkarna. Men sen tittade jag på George Ryan och tänkte: det kanske han också varit. När jag var liten så sa jag: jag ska bli travtränare när jag blir stor. Och det blev jag också. Kanske inte så som jag drömde om det som barn, men så är väl livet. I början av 80-talet så pågick en skatterassja bland landets alla travtränare. Det var inte många travtränare på den tiden som hade helt fläckfria verksamheter, och pappa var inget undantag. 1986 blev han av med licensen och jag fick ta över rodret i rörelsen. Med honom i bakgrunden såklart. Det fanns nog en känsla hela tiden av att det där inte var något för mig. Pappa hade ingen aning, utan han tog det för givet och jag gjorde inga starka protester direkt. Jag var travtränare i 13 år och vann faktiskt en hel del stora lopp. Kanske var det tränaryrket som var helt fel för mig. Kanske var det omständigheterna som har blivit fel. Det kommer jag aldrig få veta och det spelar ingen större roll. Trots att det var jag som drev tränarrörelsen och pappa hade flyttat till Tyskland och startat ytterligare en träningsverksamhet, så visste jag att han var där. Han var min trygghet i allt. Jag skulle precis fylla 30 och jag hade aldrig egentligen tagit ansvar för någonting. Som jag sa innan, stunderna då man förändras som människa minns man väldigt väl, trots att man inte förstår dem då stunderna är. Den här gången förstod jag det. Jag förstod det nästan för väl, för ibland tror jag det är ens instinktiva räddning att inte förstå just allt för stunden. Jag får ett telefonsamtal en kväll från en överläkare som var hästägare hos oss. Johnny, det här ser inte bra ut, sa han. Det var min pappa som var skadad. Väl uppe på sjukhuset stod jag och tittade på alla slangar och apparater runt omkring honom. Det var inte bara det att det var min pappa, utan det var mer: nu får du fan bli vuxen, Johnny. Då rasade min värld. Då rasade världen på ett sjukt sätt, och det gjorde nog att det var avgörande för mig som människa. Tänk att få ett helt företag på sig då. På riktigt denna gången. Han fick en hjärnskada och det satte sig på balansinnet. Han var fit, vaken, pigg, framåt och skulle flytta över till Amerika i samma veva. Och så plötsligt så ramlar han. Han som var ens trygghet. När du har en som sätter upp dina mål åt dig, är det svårt att överta dem sedan när den inte med längre. Du har ju samma fokusering ihop med honom, med hans hjälp. Det är viktigt att få känslan att det här har jag grejat. Det har gått bra för mig sen, men det tog sin lilla tid. Livet gick vidare och jag med det. Det var verkligen så. Åren gick konstigt nog. Vi fortsatte träna hästar och stallet gick bra. Jag gick upp tidigt varje morgon, ut i stallet och kom hem sent på kvällarna. Jag blev champion 4 år på raken. Sen hände något. Det var en av de äckligaste traumatiska händelserna i mitt liv. Jag kom hem från en tävlingsdag och insåg att jag inte kan sova. Grubblar inte eller är nervös eller så, utan jag kan bara inte sova. Ungefär som om det är något fel på motorn. Okej, tänker jag och går till jobbet nästa dag. Men på kvällen är det samma sak. Jag kan inte sova. Ingenting annat. Jag kan bara inte sova. 2 dygn och efter den tredje natten skulle vi åka och titta på Mark nere i Skåne till Jimmy. När vi var där tänkte jag, vad fan är det med mig? Jag kände det stämmer inte. Så åkte vi in till stan igen. Jag minns till och med exakt vart vi parkerade bilen. Du får köra upp mig till sjukhuset, sa jag rakt ut. Jag var så rädd, en fruktansvärd rädsla. Jag hade inte kontroll över någonting. Så vi körde upp där och berättade för doktorn hur jag kände. Han tittade på mig och sa, Johnny, du har en djup depression. Jaha, sa jag. Jag hade inte en aning. Har du funderat på att ta livet av dig? Va, sa jag. Är det så här man känner sig? Då började jag tänka, jag blev livrädd. Jag var nästan desperat och fick panik. Jag fick stanna över natten. Allt var ljust och lugnt när jag vaknade på morgonen. Min syster kom och hälsade på mig. Då var jag helt avspänd, rofylld. Hur fanken kunde jag må så dåligt igår, tänkte jag. Då verkade fortfarande medicinerna på mig. På kvällen hade jag hästar som startade. Bra hästar som Nil och Bell. Men jag klarade inte det. Jag kunde bara inte. Allt var svart. Då förstod jag hur människor kan känna sig. Man kan vara ledsen och så, men det här var något helt annat. Många som aldrig upplevt det här tidigare tänker, jag blir aldrig frisk. Jag hade sån tur att min syster i USA ringde och berättade hur det var på börsen i New York då. Det var väldigt vanligt med depressioner där, sa hon. Du får aldrig tro att du kommer att känna dig så här resten av ditt liv. Hon är en väldigt bussig människa och hennes ord hjälpte mig mycket. Jag visste ju ingenting. En vinterdag för 10 år sedan åkte jag till Ludde för att köra fort. Det var enormt mycket snö i vintern och det var höga snövallar längs banorna. Det är jag, Ludde och en stalltjej som kör ihop. Och sedan hände något och tjejen ramlade ur. Jag som kom efter körde över henne. Jag blev livrädd. Jag kunde inte vända på grund av snövallarna. Och när jag sneglade över axeln såg jag en livlös kropp ligga på marken. Vi var tvungna att fortsätta ett varv till. Vi hjälptes åt att bära in henne i bilen. På vägen in vaknade hon. Vi pratade inte, men jag förstod att hon var chockad och inte mådde bra. Ni ska veta att Ludde är en säker ambulansförare. Väldigt lugn. Dagen efter åkte jag över till Jim och jobbade hos honom i 9 månader. När jag kom hem var jag ute en kväll och där var ett ansikte som jag tyckte känna igen. Vi började prata lite. Så inser jag att man har samma värderingar och förstår varandra. Hon hade humor och samtidigt var hon inte för barnslig. Hon var självständig och lite svår. Jaså, sa hon bara. Man skulle inte komma att tro att man var någonting. Hon hade inte jobbat på ett tag eftersom hon blev överkörd i träningsjobb. Jag tittade på henne och insåg att det var lite det som krävdes, att man såg henne och inte bara hästen. Jag tyckte hon var lite ung. Hon var 24 och jag 42. Men hon var Jenny. Jag drar mig till folk som är lite annorlunda. Och tro mig när jag säger att jag har träffat alla typer av människor. En konstnär måste utveckla sin konstnärliga ådra. Och när du börjar tänka för strategiskt så blir du duktig. Men det blir inte mer än så. Vi måste utvecklas olika och vissa vill ha tryggheten. Jag är inte i det facket och det vill jag inte vara. Jag är nog som alla andra, men jag vill inte vara en i mängden. Tråden i mitt liv har varit att jag hamnat i olika situationer utan att de varit förutsägbara. Allting har en mening. Och du får det du orkar med om du gör det du ska, det du vill. Jag funderar ofta på vad jag blivit om jag inte hållit på med trav. Samtidigt, alla människor jag träffat och alla resor jag gjort, det har gjort mig till den personen jag är idag. När jag sitter här och pratar. Och min resa har varit väldigt kul. Jag har en enorm tacksamhet gentemot allt jag har fått uppleva och människor längs vägen. Inte minst min familj. Fast det är tufft att slå igen en dörr så öppnas det alltid två. Det kommer andra grejer. Man behöver aldrig vara rädd.
För rädslan är en av våra största fiender.
Det finns så mycket att titta på när sommaren kommer till oss. Grodor som hoppar i bäck och damm och kalvar som nyss kommit loss. Barfota utan strump och skor ska jag vandra med dig ut till sommaren där lindarna bor, till ros och förget med dig. Jag plockar smultron vid vägens kant och träsen upp dem på strån. Det killar så skönt under foten min. Jag känner gruset med tår.